Ja, det är Åke Sandin det här, och då är det dags för start för Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF. Den här gången nummer 1362. Innehållet i korthet. Ett dussintal rosor till välförtjänta delar vi ut, bland annat till flera internationella och svenska skribenter. Indienkännaren Örjan Wiberg kritiserar Indien Narendra Modi, partiledare för det segertippade partiet BJP, berömmer de många de indiska TUFF-projekten och är bekymrad över de indiska flickornas svåra situation. Och min egen krönika är tudelad, dels i en nutida variant om rysskräcken, dels i krönikan Gorbachev och vi andra skinnskallar. Den är från 1989. Men först veckans rosor.
Oh, say, Sibon, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, say, Sibon.
Ja, Monica Sjödin, nu när Louis Armstrong i vanlig ordning har angivit tonen så hoppas jag att du har din blomsterkorg full med rosor. Vem vill du ge den första?
Den vill jag ge till TUFFs fortsatta intensiva verksamhet som nu som bland annat har visat sig i ett utskick av TUFF-kalendariet och TUFF-bladet för våren 2014 till de 428 betalande medlemmarna, och det är då siffran från 2013.
Jag vill ge rosor till de lockande offentliga mötena som nu ska äga rum i TUFF-lokalen Myggdalsvägen 80. Onsdag den 23 april klockan 19 inleder Kiran Gandhi, han är svensktalande, om Indien med fokus på det fattiga distriktet Dharampur, där de många jättefina projekten i 25 år har stötts av TUFF, nu senast i januari med 240 000 kronor.
Och i maj då handlar TUFF-mötet om Bolivia, där TUFF på 90-talet med 2 miljoner kronor stödde indianfolket Sirionå så att de kunde köpa tillbaka 60 000 hektar skogs- och jaktmark. Det är Bolivia-födda Fernando och Sofia Quiroga som tisdagen den 13 maj klockan 19 inleder ett möte med fokus på det skolbygge för ursprungsbefolkningen som TUFF just har stött med 10 000 kronor.
Sen rosar det till de två av de solidariska skolor som nu planerar dagsverken för att stödja TUFF-skolorna för mycket fattiga och försummade barn i indiska Dharampur. Det är Tyresöskolan Kumla som har dagsverk torsdag den 22 maj. Och Alléskolan i Lerum nere vid Göteborg som jobbar för samma ändamål torsdag den 5 juni.
Och sen är ros till de allt för få medier som uppmärksammat att i dagarna är 15 år sedan NATO under 78 dagar, 24 mars till 10 juni 99, bombade Serbien och Kosovo. Detta hade inget FN-stöd, skedde alltså emot folkrätten och ledde så småningom till att Kosovo förklarade sig självständigt.
Och mera objektiva bedömare har jämfört detta med att ryssarna ju nyligen begick folkrättsbrott när de införlivade Krim. Och i motsats till NATO, vars bombningar trots att de tjusigt kallades humanitär intervention dödade många tusen civila, har på Krim hittills dödats, jag tror, två människor. Låt vara två för många.
Och så en ros till den legendariska amerikanska journalisten Seymour Hersh som belönades med Pulitzerpriset bland annat för sitt avslöjande av Song My-massaken i Vietnam 1968. I London Review of Books 6/4 skriver han nu om den uppmärksammade nervgasattacken i Syrien den 21 augusti i fjol. Den blev ett argument för hökarna att bomba Syrien eftersom västliga medier snabbt slog fast att Assad-regimen var den skyldiga.
Och nu menar Seymour Hersh, denna prestigeladdade journalist, att det var rebeller som med turkisk stöd utförde dådet för att provocera USA att starta krig mot Syrien. Att Obama ångrade sig och inte bombade ska ha berott på att han fick hemliga rapporter från brittiska underrättelsetjänsten om att den använda nervgasen inte härrörde från den syriska regimens lager. Och det kan väl vara på plats att i det sammanhanget erinra om vad vi i Radio Tuff sa om nervgasattacken i höstas. Så här heter det då.
Föga sägs om det motsägelsefulla i att regimen är syndabocken. Assad visste ju mycket väl att användning av kemiska vapen skulle vara ett klartecken för västmakten att inskrida militärt. Att dessutom göra det just när FN-inspektörerna hade anlänt är ju ett uppseendeväckande självmål. Är Assad-regimen verkligen så korkad?
Ja, redan romarna frågade för 2000 år sedan cui bono, vem gagnas? Och sen en ros till den stora franska nyhetsbyrån AFP, där Salam Farai, 22, arabvärldens mest beundrade stad, nu snarast är, som man skriver, världens värsta. Orsaken är de ständiga krigen förstås och konflikterna, inte minst följderna av den angloamerikanska aggressionen 2003. Som exempel nämns att bara under februari i år drabbades Bagdad av 57 våldsamma incidenter, därav 31 bilbombsattentat. Samtidigt lider stan av ständiga strömavbrott, brist på rent vatten, urusla avloppssystem, jättehög arbetslöshet och otyglad korruption. Och det kontrasterar tragiskt mot våra mediers skildring av de stolta västliga krigsmålen vid den folkrättsvidriga aggressionen 2003. Då sades att man skulle avskaffa Iraks massförstörelsevapen. Och sen visade det sig att det var en propagandabluff då landet inte hade några sådana. Dessutom ville man skapa ett demokratiskt Irak, men det har ju snarast blivit en modisk anarki, inte demokrati. Och vill man sova gott på natten, ja, då ska man inte resultatvärdera krigen. Sen ros till före detta EU-parlamentarikern Per Garton, minns ni honom? Som i Fria Tidningen 2 april skriver under rubriken "Får Bildt lika fel om Ukraina som han hade om Georgien?" Han påminner om att
Carl Bildt bygger sin karriär på antirysk hets i samband med ubåtslarmen på 1980-talet. Men han hade fel.
Och Per Garton skriver vidare.
Hur kan man bedöma Putins agerande utan att ta hänsyn till hur väst efter Berlinmurens fall ingripit i suveräna staters angelägenheter och utvidgat sin inflytelsesfär? Ryssland är inte ensamt om att skicka soldater in i ett annat land. Minns USA-invasionen av Irak och Afghanistan. Gorbachev anser sig lurad av NATO-utvidgningen. Efter det kalla kriget skulle supermakternas militära block avvecklas. Warszawapakten upplöstes, men NATO växte långt in före detta Sovjetunionen.
Långt in i före detta Sovjetunionen?
Ja, just det. Det är klart det måste vara. Hur skulle USA reagera om en ryskledd militärpakt värvade Mexiko som medlem?
Sen rosar till den tyska inställningen. Den är ganska avvaktande, som inte tycks ha påverkats mycket av den i västliga medier ensidigt antiryska skildringen av Ukraina-krisen. Enligt opinionsmätningar är hela 61% av tyskarna emot att det tyska flygvapnet nu deltar i NATOs ökande aktiviteter i Östeuropa. Och vid en eventuell konflikt mellan NATO och Ryssland anser hälften av tyskarna att landet ska vara neutralt. Och sen en ros till Johan Ehrenberg som i tidningen ETC 4 april skriver under den kloka rubriken
"Vi ska vara mera rädda för rysskräcken än för ryssen."
Mera i detta om i kommande krönika om sådär 10 minuter.
Och sen en stor ros till alla schyssta solidariska människor som i stridström redan har betalat medlemsavgiften till Tyresö U-lands- och fredsförening Tuff. Flera är hjärtligt välkomna genom att sätta in 200 kronor för enskild plus eventuellt 80 kronor för annan på samma adress, alltså en familjemedlem. Och det sätter man in på TUFS plus giro 16 01 37-6.
16 01 37-6.
Rätt.
Därmed sätter vi streck för veckans rosor. Tack Monica.
Tack.
Och från ända från Vänersborg har vi nu till Radio Tuff med oss Örjan Wiberg. Eminent indienkännare brukar jag kalla dig för, Örjan. För jag har för mig att du har varit oftare och mycket längre i Indien än jag någonsin har varit, trots mina 8 besök.
Ja, jag var ju för, det var 40 år sedan när jag kom första gången, och strax efter fyra år efter frigörelsen från England. Och det har ju varit en enorm förändring i landet under den här tiden.
Det är ju inget litet land, hörru. Är det 1200 miljoner indier som finns där?
Ja, och det var bara 600 miljoner inklusive det som nu Pakistan och engelsmännen lämnade. Det har man inte klart för sig att det har fördubblats från 600 miljoner till ungefär 1300 miljoner idag.
Men när jag började skolan var det bara 6 miljoner svenskar, och nu är det över 9 miljoner, så vi har vuxit lite grann.
Ja, vi har
tagit vara på en lägre nivå.
Ja, det stämmer.
Säg, det är ju val i detta stora land. Jag tror det är över 800 miljoner röstberättigade, va?
Ja.
Och men det tar en jäkla tid.
Ja, det kommer att ta flera månader innan det. Men det demokratiska systemet är föredömligt. Det finns ingenstans i världen man har ett sådant demokratiskt system. Det är mångpartisystem, det är fri press, fri radio och tv. Och det är ett fungerande trots de olika språken och trots de olika etniska bakgrunderna. Så fungerar det rikspartier naturligtvis med kongressparti som var det ursprungliga, så som det ledande partiet, men som idag nu hotas av det som de kallar Folkpartiet, men som egentligen är ett rent fascistiskt parti.
Det är JP.
Ja,
och hindu-nationalistiskt brukar det kallas.
Ja, det är vackert det, att försköna det. Det är ett rent, jag vill kalla det ett nazistparti.
Menar du?
Ja, det är nog ett av de hemskaste man kan tänka sig, och den som är ledare för, han heter Modi, eller Modi.
Men du, Indien består ju också av 28 delstater och några territorier.
Jajamän.
Och en av de delstater jag känner till ganska bra är Gujarat.
Ja.
Det vill säga i nordvästra hörnet bortåt Pakistan till nästan. Och där har ju Modi varit premiärminister, eller vad det heter, i massa år.
Ja,
dussintal år. Och han var ju i hetluften när jag var i Indien 2003. Då hade det varit massaker på muslimer.
Amen.
Därför att de hade eldat upp en tågvagn med hinduiska pilgrimer.
Då var det något tusental
muslimer som fick, oskyldiga förstås, som fick sona för detta genom att dödas eller våldtas. Och Modi ansågs ha gjort för lite för att stävja.
Ja, han står ju bakom det här. Det är precis hela hans tankegång, att man ska utrota muslimerna.
Det går ju inte, det är 150 miljoner vad det är muslimer i Indien.
Vid delningen, och jag kom tillbaka till den hela tiden, så hinduerna som var i det som då hette Öst- och Västpakistan, de drevs ut, oerhört många dödades och liknande. Medan de muslimer som var kvar i Indien, de var i stort sett kvar. Och,
men många av dem dödades också.
Ja, en del av dem dödades, men inte alls. Att i stort sett så var de skyddade, medan de hinduer som var i Pakistan, de fick ge sig iväg eller bli dödade på platsen.
Och som en följd av detta så dödades ju Mahatma Gandhi, för han ansågs av dessa hindu-nationalister vara för snäll och mjäkig mot de indiska muslimerna. Stämmer inte det?
Det finns ju alltså ett som är basen till det här partiet som nu Modi leder. Och det är en sekt, eller vad vi ska kalla dem, som heter Hindutva. Och det är rent nazistiskt, rasistiskt, och de skulle helst vilja ta livet av alla andra än hinduer där.
I denna del, sånt, som denna modi som du skäller på nu, Örjan Wiberg, har regerat över, finns ju våra partners Bik och Kokila Vias och muslimen Kudus Sheikh och andra. Och de är ju inte hindu-nationalister eller muslimska fanatiker, utan de är ju någon slags Gandhi-anhängare.
Ja visst, och det är nu en liten del kvar av hans anhängare som verkligen försökte. Det var, om jag kommer ändå tillbaka till uppdelningen, Kongressparti som var hans skapelse, det sprack först, och blev det då Jinnah som ryckte loss Pakistan. Sedan så,
den muslimska ledaren,
ja. Ja, den muslimska delen. Och han dog ju bara några månader senare, för han var sjuk.
Men nu måste vi tillbaka till det lilla Indien. Valloddar de bor där, det finns så många tuffprojekt. Har du sett någonting av dessa tuffprojekt?
Ja, jag har sett dem, och det har fungerat, och det har varit utomordentligt bra. Därför att från deras små förutsättningar så har de fördubblat, kan man säga, skördar. De har alla fått det lite bättre, men det speciellt intressanta är att man för första gången började utbilda kvinnor. Och man har nu fått kvinnor som har gått ut gymnasiet. Och då kommer man till, och nu kommer jag tillbaka till där jag säger att kastsystemet har inte försvunnit i Indien. Därför att när jag nu var där sista gången för några år sedan, ett par år sedan, så var en av dem som sa att låt oss nu försöka att få några flickor in på prestigegymnasierna så att de ska få en förstklassig utbildning. Och det finns ju många mycket begåvade kvinnliga studenter. Där som här så är ofta...
Det har blivit bättre även för flickor, men det går för långsamt.
Ja, för långsamt.
Det vi pratade om var ju inte kastlösa. I Dharampur är de ju tribal, stambefolkningen.
Ja, ja.
De fattigaste och minst ansedda av dem alla.
Ja. Och
det är ju de som har fått skola, och där är ju klasserna, de i tuffskolorna, det är lika många flickor som pojkar, va?
Ja, det stämmer. Och där som här så är flickorna bättre än pojkarna i resultatmässigt. Ja. Så att det är inte, utan det, och de har alltså fått där bästa utbildning. De statliga skolorna som finns där, där kommer lärarna bara om de känner för det och går till skolan. I alla fall så är de hemma och odlar jorden eller gör något annat.
Men i tuffskolorna finns det lärare varje dag.
Där är de jämt. Och det är, de är duktiga, och det har blivit...
Har du sett något annat utav dessa projekt? Det är inte bara skolor, utan det är, man har ju förbättrat jordbruk och annat.
Det viktigaste som är gjort är Kekdams. Därför att det gjorde att de fick vatten. Monsunregnen togs tillvara både som dricksvatten, men framförallt för att ge ytterligare en skörd.
Ja.
Och det är det i särklass viktigaste som har skett. Och för att då, när man sen hade vatten, så behövde man ha mer odlingsbar mark, och då gjorde man de här terrasseringarna. Och
de här vallarna som förhindrade att vattnet spolade bort en massa jord ut för stöttningarna.
Precis. Det var alltså som man gjorde i vinodlingarna i Europa. Det var alltså på terrasserat för att det inte skulle rasa ner alltsammans.
Du är, trots att du bor i Vänersborg, alltså en varm anhängare till att se in i en projekt.
Ja. Det kan man säga.
Det är synd att du bor så långt borta, därför att den 23 april så kommer Kiran Gandhi, en svenskspråkig indier, han har bott här länge, men som känner våra partners mycket väl, och också har besökt nyligen i vintras Dharampur.
Jaha.
Som fyllde 25 år, det vill säga projekten där fyllde 25 år.
Jajamensan.
Jättesnällt, Örjan Wiberg, att du har lämnat denna rapport ifrån Vänersborg, och vi hörs väl lite senare också. Tack så bra.
Det var roligt att få nämna några ord, och hoppas att det går bra i fortsättningen. Nu är den brytpunkten. Kommer man att lyckas lyfta de här utbildade flickorna in i storsamhället.
Okej, vi hoppas på det. Tack så mycket.
Hej då.
Ja, min egen krönika i detta Radio Tuff består av två delar. En nyskriven som skräcken lurar oss igen. För många år sedan intervjuade jag för Tyresöradion under en halvtimme Johan Ehrenberg, chefredaktör för tidningen ETC. Skam till sägandes har jag inte hunnit läsa den tidningen värst ofta. Men en samhällsengagerad lyssnare skickade mig just en av Ehrenbergs senaste artiklar. Den har rubriken "Vi ska vara mer rädda för rysskräcken än för ryssen", och den är värd att citera. Där skriver han bland annat citat: "Just nu pågår en medial kampanj kring Putin och krisen i Ukraina som gör att man tror att vi är tillbaka i 1980-talets ubåtsjakter i Sverige. Partier som nyss diskuterade minskade militära rustningar säger nu tvärtom." Slutcitat. Ehrenberg varnar för att tro för mycket på propagandan, antingen den är rysk, amerikansk eller, som man säger, framtagen av Carl Bildt. Han tycker det är viktigt att vi behåller proportionerna och erinrar om, citat: "Ryssland satsar idag mindre på militär upprustning än Frankrike och Storbritannien tillsammans. Ryssland satsar en tiondel av USA. EU är en mycket större och modernare militärmakt, och NATOs styrka gör att varje tal om rysk inmarsch i baltiska stater är helt orimlig. Det är som om Mexiko skulle invadera USA." Slutcitat. Så långt Ehrenberg. Andra kloka och minnesgoda personer, såsom Tyresöbon och före statsministern Ingvar Carlsson, har nyligen i Radio Tuff bland annat sagt, citat: "När Gorbatjov lovade Bush den äldre att inga ryska trupper skulle sändas in i DDR, utan tvärtom, skulle de sovjetiska trupperna dras tillbaka, och inte bara från DDR utan från hela östra Europa. Och då lovade Bush honom i en muntlig överenskommelse att NATO i gengäld inte skulle flytta fram sin östgräns. Men vi vet ju vad som har skett sedan dess." Gorbatjov, ja. För 25 år sedan ägnade jag en krönika delvis åt honom och andra skinnskallar. Tar mig friheten att här återge den. Och lyder. Det här är alltså från 1989. Tänk vad tiden går. "Härom året grundade jag en ny organisation. Den heter RFOS, vilket betyder Riksförbundet för ofrivilliga skinnskallar. En fördel med att starta nytt är att man själv kan tillskansa sig ledande positioner. Alltså är det min vän Roland Schütt som är president i RFOS och jag vicepresident, och dessutom sammankallande i dess lokalavdelning BKP, Bollmora Kala Pantrar. En annan fördel är att rörelsen bygger på en kroppslig egenhet. Då kan man i likhet med rasister och sexister hetsa hämningslöst blott på ytterst ytliga kriterier. Således brukar vi i Riksförbundet för ofrivilliga skinnskallar smäda er stackare som dras med generande hårväxt där uppe. Vi älskar att jämföra vegetationen på dynghögar med den på diamanter. Och vi sprider glatt den nötta vitsen: hellre en skallig Adelsson än en Carl Bildt. Vi infiltrerar också olika läger. Till RFOS hör inte bara en ledarskribent på en stor borgerlig landsortstidning, utan också den partiledare här i Tyresö som i förhållande till sitt partis storlek är den mest populära. Och hade vi hunnit bli internationella så skulle Mikhail Gorbatjov ha varit självskriven i vår krets. Denna Gorbatjov, ja, han ställer ju till det för militarister både i öst och väst. Ständiga nedrustningsinitiativ, reduktion eller bortdragande av militära styrkor och en högst påtaglig uppmjukning av den förut så benhårt centralstyrda politiken. 14% ska nu Sovjet nedrusta med, Ungern och DDR med 10%. Detta är ingen överraskning för oss som i åratal har hävdat att östsidan för sina usla ekonomiers skull behövde överföra resurser från sina dyra krigsmakter till verkliga samhällsbehov. Man kan ju inte i decennier skylla matköerna på taskigt väder för jordbrukarna. Objektivt sett borde våra militarister älska Gorbatovs politik. Det minskar ju hotet från öst och har redan hunnit leda till öppenhet och en begynnande demokratisering av Sovjetunionen. Men många av de som larmat mest oroligt för sovjetisk ofrihet och militarism är paradoxalt nog de mest bekymrade också nu. De har levt högt på att skrämma med diktaturen och kasernen Sovjetunionen. När förhållandena nu ändras till det bättre hamnar de i argumentsnöd. Yttre hot är deras livslust, men töväder och nedrustning blir ett hot mot deras egen intressen. Om väst framhärdar och inte reagerar positivt på de nya signalerna i öst kan reformpolitiken där komma i fara. Anta att öststaterna istället hade förklarat att de ämnade upprusta med 10-14%. Då vet vi precis vad som skulle inträffa. Ty vi har upplevt det många gånger förut. Generaler skulle i väldiga larmartiklar klaga över den svenska upprustningen. Här hemma alltid kallad urholkning eller nedrustning. Inte höll jämna steg. Media skulle hetsa med fantasifulla reportage om alla ryska kränkningar och hot. Anfådda politiker skulle i tv kräva ytterligare skattemiljarder till militären. Ingen enda skulle förstås komma på den bizarra idén att avfärda östsidans upprustningsplaner med att det kanske inte skulle bli av, eller att ett regimskifte till det bättre om några år vore att vänta i Kreml. Sovjets marin, det här är alltså en text från 1989. Sovjets marin är långt underlägsen USAs. Men låt oss föreställa oss att den vore jämbördig och att den tillsammans med flyget hade stora militärmanövrar i till exempel Mexikanska golfen från baser på Kuba. Vilket för helvetes liv skulle det då inte bli i den västliga opinionsbildningen när den numerätta skulle kunna brännmärka Sovjet för aggressivitet. I Riksförbundet för ofrivilliga skinheads har vi faktiskt aphonan som vår maskot. Bland vissa arter visar nämligen honorna den förfinade smaken att inte para sig förrän hannarna har blivit skalliga. Så låt oss vara rädda om Sovjets ledande skinnskalle, samtidigt som vi har anledning att vara rädda för de adrenalinstinna babianhannar som ännu tycks dominera världens säkerhetspolitik. Ja, det där var en krönika som jag skrev för 25 år sedan, men den är ju också lite aktuell idag. Slutligen vill jag här i Radio Tuff nummer 1362 erinra om de lockande möten som Tuff anordnar under devisen face to face är mycket bättre än Facebook rent av. Onsdagen den 23 april så kommer Kiran Gandhi och inleder ett möte om Indien i allmänhet och Tuff-projekten där i synnerhet. Och det sker i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, nedre botten, klockan 19, onsdag den 23 april. Hjärtligt välkomna. Gemyt, fika och trevlig samvaro ingår. Och sen är det ju allt fler som nu väljer att bli tuffmedlemmar. Om du inte är det, är du jättevälkommen i denna hårt kämpande förening som inte har några offentliga bidrag utan litar helt i den gamla folkrörelsestilen på medlemmarna. Och medlem blir man genom att sätta in 200 kronor för enskild, 80 för familjemedlem på Tuffs plus giro 16 01 37-6. Välkommen, du behövs. Och glad påsk och god fortsättning på våren, kära lyssnare.